Klockan närmar sig midnatt här, fredag till lördag. Jag sitter tillsammans med Johan Svensson återigen. Det är kvalmatch 4 som har spelats i BG Hockeycenter. Oskarshamn har nu kvitterat den här matchserien. Och Svensson, jag kan inte komma från känslan att jag tycker att HV på något sätt pissar bort möjligheten att ta en 3-1 här.
Ja, men Oskarshamn pissar bort möjligheten att ta en 2-1. Egentligen i onsdag, så lite samma medicin tillbaka. HV gjorde en jättebra första period och tryckte väl egentligen på. Hade de fått 3-1 i matchen där, så tror jag att jag snudd på att det hade varit kört faktiskt.
Tompa Rydén blir en av matchhjältarna och återigen Viktor Lodin i fokus. Har inte HV-spelarna gått i Lodinfällan i den här serien?
Det kan man ju tänka sig att de har. Och supportrarna irriterar sig på honom och spelarna garanterat irriterar sig på honom. Ja, så jag känner att han kommer mer och mer innanför skinnet på dem, som det så fint heter.
Ja, men seriöst nu. När hade vi en spelare som tog över en matchserie på det sättet Viktor Lodin har gjort här i Oskarshamn HV71? Och då tänker jag inte bara på isen utan även medialt, för han vågar ju bjuda på citat. Jag ska läsa upp ordkriget han hade med Åke Stackestad här efter matchen. Alltså, du och jag njöt ju både när vi pratade med Stackestad och även Lodin.
Jag blev helt tum när jag pratade med Lodin. Liksom bara, ja, jag fick vad vi ville ha i stort sett.
Intervjun var 1:20 tror jag.
Ja, och ja. En synk brukar väl vara en 3-4 minuter i alla fall.
Ja, det är nog standard efter en match skulle jag säga. Men med Lodin, då behöver man bara 90 sekunder så är man hemma. Så här, de som inte har läst texten på Expressen, och jag läser upp det. En av alla HV-spelare som varit på Lodin under kvalet är Åke Stackestad. 21-åringen gillade inte att Lodin började hetsa mot supporterna. Han kommer få äta upp det på söndag och även när vi säkrar kontraktet. Kommer du vara ute efter någon på söndag? Nej, det är inga problem. Jag kommer inte leta några lägen, men jag kommer nog få det. Har han kommit in under skinnet på er? Haha, verkligen inte. När Lodin sedan ombeds kommentera Stackestads utspel rycker han bara på axlarna. Jag visste inte ens att han var med idag. Ja, han får väl tycka det. Men ni har varit på varandra, i alla fall i match 2 i Jönköping. Ja, jag har inte sett honom på 2 matcher här, men det var väl kul att han var här och tittade på matchen i alla fall.
Ja.
Alltså, man måste ändå ge honom att han är ju den stora profilen i det här kvalspelet.
Ja, det finns ju inget annat att säga. Men jag tycker ju ändå att en sån som Oskar Engsund också bjuder på det. Alltså, det är ju ändå deras backstjärna, det är deras kapten, Oskarshamns kapten. Och han tvekar inte en sekund och kallar André Pettersson för filmstjärna och både det ena och det andra. Och jag måste ju säga Åke Stackestad också, även om han inte är en stjärna, så är han ju också lite grann av en citatmaskin.
Ja, 100%. Det är inga filter överhuvudtaget. Och vi ska säga det om Engsund också. Han gjorde det diving-tecknet under matchen efter att han hade rappat André över vaderna. Sen var inte den speciellt snygg. Det ska ju vara en 2-minutare där, tycker jag.
Absolut. Det är en 2-minutare och den hade han gjort taget också i det läget. Men han markerar väl lite närvaro och om man får vara lite hemsk så här, så i bästa fall så hade de kanske plockat bort honom också lite mer än bara just i den sekvensen.
Och återigen så är Oskarshamn så hänsynslösa i powerplay. De gör ju 2 av sina mål där, 2-2 och 3-2. Jag måste säga det att jag gillar inte utvisningen som Åke Stackestad åker på. Han lyfter ju upp klubban, jag tror det är Anton Müllers klubba.
Precis, och så tappar han den i det ögonblicket.
Ja, och jag tycker att man kan se en sån här situation hända 199 gånger under en match och sen leder inte till en utvisning. Det är just att han tappar klubban, att han håller den lite slappt. I min bok är inte det där en 2-minutare.
Sjukt svårt också för domarna att faktiskt uppfatta det, men man borde kanske uppfatta att klubban lyfts underifrån, vilket då är tillåtet. Så det borde man kanske uppfatta och då får ju Müller i, men det går ju äckligt fort också.
Ja, men det blir en nyckelsekvens i den här matchen, för Oskarshamn går upp i ledning och därefter så måste HV71 jaga hela tiden. Jag tycker inte att de får till någon riktigt slutpush heller.
Nej, det hade de ju verkligen då, men kanske Oskarshamn ändå hade gjort läxan lite mer, för att de rusade väl lite på Isak Brännströms kvittering och kom lite fel där. Nu kändes de ju väldigt sammansvetsade i sin defensiv. HV kom ju inte åt dem på det sättet, så det kändes ju som att det fanns någon taktisk grej i det, att de liksom hade sett till att hålla ihop styrkorna på ett annat sätt.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Men du, apropå Oskarshamns powerplay, de var ju otroliga i det första mötet. Sen så var de egentligen lönlösa i match 2 och 3, de hittade inget PP-mål just då. I den här matchen, jag tycker att det är lite upp och ner faktiskt hur det ser ut. De skapar en hel del, men framförallt när Lodin är på vänstersidan. Du och jag sa det till varandra på pressläktaren. Varför startar man inte alltid med Lodin till vänster och Jarsik till höger? För jag tyckte att så fort Lodin var på högra tekningscirkeln, det blev statiskt, lågt passningstempo. De hittade inte in den här skottsektorn där de flesta målen görs. Jag tycker att Oskarshamn har ett mycket, mycket bättre PP när Lodin är till vänster. De blir inte lika lättlästa då.
Nej, men sen är väl HV-spelarna lite uttröttade också i både kropp och hjärna efter typ 1:15 eller vad det är, när Lodin då byter sida. Och jag tycker att Quenneville hittar inte över på Jacek heller när han står där, utan passningarna där är ju lite sådär. Han får dem ju aldrig på bladet så han kan nypa direkt. Det är...
Men där har ju HV gjort om sitt boxplay efter första mötet också.
De går väl lite mer upp mot Quenneville.
En av deras får skär ju av vinklarna till Quenneville också, så de kan inte aktivera honom på samma sätt från blå linjen.
För det var väl det som lite grann var nyckeln när man gjorde powerplay-målen i första matchen, att Quenneville fick göra lite mer som han ville där uppe.
Du, Thomas Rydén, han har ju två matcher i benen nu. Och jag tycker att han mer eller mindre är fläckfri faktiskt. Alltså tänk att kliva in i det här mötet efter att Mark Langhammer har stått de första två och gjort det väldigt bra, ska vi säga, förtjänstfullt. Jag tycker Thomas Rydén, det finns inte någonting att klaga på över hans insatser faktiskt.
Ja, det är god musik i mina öron.
Ja, just...
han har jag,
och Sannis också.
Han har jag flaggat för länge, Rydén faktiskt. Han gjorde det bra förra året i kvalet mot Västervik för Tingsryd, och det var väl det vi dividerade lite grann om också häromdagen, jag och Sanni, och pratade lite grann med Rydén om det. Går det ens att jämföra egentligen med det? Ja, han tycker att det går att jämföra för den mentala pressen du lägger på dig själv i de här matcherna. Ladda om, spela, även om det bara är 1300 i publiken i Västervik.
Men det skiljer sig i den yttre pressen, upplevde Andersson, eller?
Nej, yttre pressen, det är ju såklart värre nu, men det är ju den mentala pressen själv, tycker han att det är samma sak lite grann att spela. Det är på liv och död de här matcherna, att du tävlar om en serietillhörighet, så att han tyckte väl att det gick att jämföra.
Nu har jag inte hans ålder framför mig, 94 eller?
93, jag tror
93.
Han är.
För jag hörde det här, om det är två säsonger sedan, då var det en ledare i Tingsryd som sa det till mig, att Thomas Rydén hade kunnat spela i SHL bara han ville det. Att han kanske inte liksom har den dedikationen som krävs för att kunna vara på högsta nivån.
Ja, med träning och kost och
exakt,
sånt.
Exakt, att han inte lägger ner det arbetet. Tror att han har fått lite blodad tand efter de här matcherna?
Ja, men absolut. Alltså, nu ska man ju ha klart för sig att Thomas Rydén möter ju lag 13 i SHL just nu. Det är inte så att han... Det är Färjestad eller Växjö som står på andra sidan. Det är ju faktiskt lag 13.
Exakt. Oskarshamn har tajtat till försvarsspelet också. Vilket
så är det ju. Det har de gjort sen 10-1-matchen i Jönköping den 3 februari. Då bestämde de sig för att de skulle gå all in på defensiven. Och
samtidigt så räddade han ju många skott ifrån mitten av banan idag. När Strålman kommer fram, Brännström bränner oss jätteläge också. Så att det är många A-chanser som man tar.
Ja, men han är ju ganska stor också. Alltså han är ju väldigt tät. När han står där, när du får honom rakt framför dig, så... Det är inte, alltså det är ju tätheten som är hans styrka kanske. Nu ska inte jag gå in för mycket på målvakter, men han gör sig väldigt stor.
Du, ska vi säga att den här mentala pendeln vi ofta pratar om i kvalspel och så vidare, att den har slagit över lite till Oskarshamn nu efter att de har fått in 2-2 i matchen, och att de börjar störa sig, eller börjar, de har stört sig på Lodin under hela den här serien. Och jag tycker också att vända hem till Jönköping nu och veta att torskar vi här, då måste vi tillbaka till Oskarshamn mer än det här med publiken. Det kan bli ganska hetskt inne i BG Hockey Center också.
Så är det, att HV, pressen ligger ju på HV nu, att de behöver vinna den för att åka till Oskarshamn och behöva vinna. Och sen också vinna en match 7 i Jönköping. Den är inte jätterolig, men det är ju andra sidan tvärtom också. Vinner HV nu, så vet Oskarshamn om att de måste vinna hemma och sen måste de vinna i Jönköping en match 7, så att det blir ju egentligen samma sak oavsett. Men sen kan jag ju tycka, skulle det bli en match 7, så vet jag inte hur stor hemmafördelen är egentligen.
Det vänder ju ofta då i match 7.
Ja, alltså att det var väl undantaget som bekräftar hur det har sett ut i match 7 att exakt. Hemmalaget vinner. Annars har det alltid varit bortalaget som har vunnit.
Mer eller mindre. Jag tror att det hänt någon gång tidigare också. Det var om det var på 00-talet att hemmalaget...
Frölunda slog väl Skellefteå när Victor Olofsson skickade in den i match 7 också.
Just det, han blev skyttekungen i slutspelet va?
Kanske han blev.
Ja, det var något av de slutspelarna han...
Men det var match 7, det var ju hemma i alla fall. Så att... Så att annars har det varit väldigt mycket bortalag som har vunnit 7:e matcher. HV har ju också vunnit match 7 i Simon Önerud.
Precis.
2017.
Brynäs där, ja. Den finalserien. Vet du att historia skrivs i det här kvalet?
Ja, det vet jag, för att det kommer gå till minst 6 matcher. Och,
att du tar den, alltså att du vet att det är det jag tänker på. Vi har jobbat lite för länge ihop då, måste jag säga.
Ja, det var det första jag tänkte på, så jag bara chansade att det skulle vara det, att det är det. Som är
det har ju både 4-0 eller 4-1 i de övriga tre.
Ja, och det har ju stått 3-1 eller 3-0 inför den femte matchen.
Exakt. Jag har lite magkänsla att det blir 7 matcher nu.
Ja, det är...
Att det är fredag nästa vecka det kommer att göras i Jönköping i Husqvarnagården.
Ja, men det är inte omöjligt att det blir så faktiskt. Och då... Alltså, jag vet ju hur jag mådde när Modo mötte Leksand i match 7. Alltså, den sudden deathen där, den var... Det var hemskt, alltså, för det blir sån adrenalin i kroppen trots att det är exakt noll känslor för båda lagen. Men det blir så mycket som står på spel. Alltså, jag var rent skakig där när matchen... Men sen släpper det någonstans när matchen är avgjord. Liksom.
Då är man i arbetsmode.
Ja.
Då är det all in på det. Jag ska säga det också. Att det här kvalet är det mest... Du har ju tryckt på det tidigare i podden, även i Sanne Svensson. Att det här är det mest underhållande kvalet jag har jobbat med. I alla fall SHL-kval. Det var några vänder där också med mötena med SHL och hockeyallsvenska lagen som jag tyckte var väldigt kul att följa. Exempelvis Mora-Leksand under de första två. De möttes ju 3 år i rad. Det var helt otroligt.
17, det var när Colliton stod i Mora-båset.
Exakt, 17 där. Jag tycker 18 också hade en del ingredienser jag gillar.
Jag tycker ju Timrå och Oskarshamn-kvalet var jätteroligt också.
Ja. Ja, det var ju match 7 där också. Mm. I SCA Arena, som den heter idag. Och då vann ju Oskarshamn. Men tycker du inte att det här Oskarshamn-HV, om man tar in i beaktning att det är offensiv ishockey, det är öppna spel i mångt och mycket. Vi bjuds på mycket mål. Vi har stjärnor som Victor Lodin som levererar. André Pettersson var helt otrolig i match 2.
Och vi har publik som hetsar varandra enormt mycket mot varandra också.
Absolut.
Och det finns ju en ingrediens att visst, det tar ändå 2,5 timme säkert mellan att köra mellan städerna på de 17 milen eller vad det är. Men det finns ju en rivalitet som ändå har byggts upp lite grann mellan lagen. Och jag kan tänka mig här i Oskarshamn att det är mycket gamla HV-supportrar som höll på HV tidigare. När Oskarshamn ändå var ett allsvenskt lag och har alltid varit. Och HV var det stora laget i Småland. Det är inte så att det finns en massa Växjö-supportrar i Oskarshamn. Utan var man från Småland förr. Så var det ju HV man höll på. Så att jag kan tänka mig att det är mycket äldre personer. Jag sprang på en gammal fotograf från Barometern som stod i HV-tröja i foyern faktiskt.
Allvarligt?
Ja.
Men han jobbade ikväll?
Nej, han jobbade inte ikväll. Nej, men en gammal fotograf från Barometern som, jag vet inte om han var allmän fotograf eller vad det var, men han har gjort någon en och annan hockeymatch, jobbat för Oskarshamn på den allsvenska tiden, men han stod där i HV. Oj, stod du här med HV-tröja på dig?
Ja. Men inte bara historien, vad vi ser ute på isen, läktarinramningen, utan även när det kommer till vad spelarna säger efter. För du och jag har ju suttit på pressläktaren nu och varenda gång känt att ja, men det finns 1, 2, 3, 4, 5 givna vinklar. Så har det kanske inte varit tidigare, och då har det varit lite mer standardiserade svar och kanske vinklar som inte går speciellt bra. Men man märker det, det är ett enormt intresse kring den här matchserien.
Ja, alltså man bara tittar tillbaka egentligen till förra året, då kanske den mest givna vinkeln som gick att hitta där var ju avgörande Ollas Mattsson när han skickade in det med en minut kvar, och det var en dummarvinkel och där han blev inputtad i målvakten Pontus Westerholm.
Det var en målvaktsinterferens där som det började debatteras ganska mycket.
Precis, det kändes ju som det var det heta spåret. Det var ju ingen hets mot någon så på det sättet. Utan,
än värre var det ju Brynäs HV71 också. Den första förlorarfinalen. Då var det egentligen... Det som det skrevs mest om, det var ju innan den scenen när Josef Bomrien och Nisse Ekman klev in. Sen tyckte jag att, ja, det var ju ingen publik på läktarna heller, det bidrog nu också. Men där var det ju, det, av alla kval vi har varit på, det var ju mest ångest där och då.
Ja. Trots, det var ju första gången.
Ja, och men trots att det inte var någon publik.
Mm. Det men det lite, kanske gjorde att det blev ännu mer
ja,
ångest.
Ja, kanske. Det är lite motsägelsefullt.
Ja, men lite spöklikt på något sätt.
Ja, jo, det kan vara rätt i.
Men om man tittar på Timrå-Djurgårds-serien så var det ju noll och ingenting. Jag kan inte minnas att Dick Axelsson eller någonting hade något jätte...
Nej. Jag minns bara att jag var frustrerad efter den med tanke på att Djurgården inte skickar ut någon. Marcus Sörensen som kapten vägrade ju. Det var bara Ludde Rensfeldt och Jocke Fagervall som mötte oss då och stod upp. Det ska de ha kudos för. Men vi måste hoppa tillbaka den här fredagskvällen för vilken underhållning vi bjöds på både HA och SMC-spelet. Alla fyra matcher går till förlängning.
Ja, förutom i HA och SHL.
Ja, alltså jag bortser från playouten.
Ja, exakt.
Ja, så jag tänker att vi skiftar fokus här till de fyra istället.
Jag har ju knappt läst in mig på vad det blev egentligen, men det har jag ju koll på givetvis.
Ja, Vikarskoga vinner med 3-2 efter fem perioder återigen. Helt, alltså hur mår de där kropparna tror du?
Ja,
det är alltså, mycket pizza som har skickats in i omklädningsrummen.
Ja, men det kan ju om Karlskoga städar av det med 4-0 i matcher, de har ju en hemmamatch på sig att avgöra, så har de nog inga problem med det, för att då kan rätt mycket peka på att de väljs av Brynäs som kanske också sveper Nybro, så då får de ju då tror jag bara de tycker att det är helt okej. Jag har spelat mycket och har många saddenvinster med sig. Det är ju sånt som stärker en hel grupp i ett slutspel, och Backe Olsson så har jag petat in en puck till. Alltså,
kungen alltså, i det här slutspelet.
Ja, men frågan är, kan Linköping ens hålla sig från att inte ta in honom i SVM? Visst, de ska ha plats för honom.
Testa honom på försäsongen.
Ja, men det kan de säkert göra. Men,
ge honom några matcher i augusti, se om han håller. Kanske han kan gå in i en tredje kedja eller någonting under sin första SHL-år. För han är ändå uppe på, nu ska man inte dra för stora växlar vid slutspel, det vet jag absolut. Men 11 poäng på 6 matcher, och som han har sett ut under 2024 också. Vi har ju pratat runt med en del spelare här i HV Oskarshamnskvalet också som har sagt att Backe Olsson, han ser fin ut. Han ser fin ut. Och får man den credden från spelare, då brukar det ofta ligga någonting i att man kan bli en bra SHL-spelare på sikt.
Ja, nej, men han är ju som sagt klar för Linköping, men det ska ju gälla från 25-26. Han är ju tillhör Linköping nästa säsong också, men ska ju då lånas ut ett helt år till Karlskoga. Han har ju möjlighet, så som han är nu i första center i Karlskoga, och Dennis Hall har satt hela spelet som kanske inte lyckades i början, då har han ju alla möjligheter att bli kanske poängkung i hela ligan nästa säsong.
Absolut. Den spaningen gillar jag. Backe Olsson poängkung 24-25.
Ja, alltså varför inte? Jag menar, det skulle vara om Videll får spela hur mycket som helst i Östersund. Ja, jag räknar med att Videll hamnar i Östersund.
Mm. Att Östersund löser kontraktet alltså. Ja. Men du, Vikarskoga, jag skrev en tweet, om man fortfarande säger så, på X i slutet av februari.
Du exade?
Jag exade. Är det så man säger?
Jag vet inte, det var någon som skrev det till mig att jag sa att du exade det.
Okej, okay. Jag exade i alla fall att Vikarskoga, de kommer bli en otäck motståndare i slutspelet. Jag hade dock inte räknat med att de skulle eventuellt kunna svepa Södertälje innan förhandsfavoriterna.
Nej, nej, absolut inte. Men det har ju varit tajt. Alltså Södertälje har förlorat 3 raka sadden. Alltså.
Jag undrar hur det där omklädningsrummet mår. Jag vet att Magnus Bogren var ju ute efter matchen och sågade domarna längs fotknölarna också. Så det är nog inte balans där just nu.
Nej, det är det ju inte.
Djurgården, 3-0 där också. Alltså, som objektiv, är det inte lite tråkigt att de här två serien springer iväg till 3-0 båda två?
Absolut. Ja, Djurgårdsmatchen hade jag ju väntat mig att det skulle vara tajtare. Trodde kanske det var där vi såg en chans för det lägre rankade laget att i alla fall ställa till det lite. Men så som det är uppdukat nu, så är det ju faktiskt uppdukat för att Brynäs väljer Karlskoga. Om vi då utgår från att de som leder matcherna går vidare.
Och vad händer i den andra semin då?
Och att det blir mycket, mycket Stockholm för oss framöver då.
Och då blir det en där schnitzelhak. Vi ska tacka till alla er som har hört av er på dels mail, X då, och även Instagram. Det har strömmat in schnitzeltips.
Ja, herregud alltså.
Vi har mycket att ta.
Det var någon i Göteborg som jag gick igång lite grann på där.
Ja, vi fick två stycken om samma ställe. Vad kan det ha varit? Jag ska ta upp det lite snabbt här. Det var i, får se, vi hade ju Jönköping och Dallabaffo. Tydligen bra var det någon som skrev. Manfreds i Göteborg.
Ja, det är någon jag var inne och tjuvkikade lite på deras hemsida. Någon form av måttstock för vad vi vill ha är när de kan servera den här potatissalladen.
Ja, och jag gillar ju kapris. Mm. Det ska det vara i den.
För den potatissalladen som fanns på där nere på Hornstull där vi var.
Moldau eller?
Moldau, ja. Den var ju trevlig att man fick den där
sylten. Och den var kall också.
Ja, nej, den var ljummen där va?
Var det potatisgratäng liknande där och sen på Slake var det kallt?
Ja, det kan nog ha varit. Eller där vi var på när vi var på Östermalm där på Tulegatan 17. Vad hette den då?
Just det, ja. Ja, men det var lite för fint för oss.
Ja, fast de hade en bra schweizersnitzel där alltså.
Mm, jo, det är sant, det är sant. Ja. Du, vi ska hoppa över till SM-slutspelet också. Skellefteå vinner med 4-3, men nöd och näppe får man säga i förlängning i fjärde perioden efter att ha haft en 3-0-ledning. Linköping hämtar upp till 3-3 starkt av Östergötland, måste jag säga.
Det är tufft att hämta igen den och ändå åka dit och inte få med sig ett skit egentligen.
Mm. Men ändå kunna känna att man hotar Skellefteå i den första matchen i Västerbotten.
Jag tror ändå att det stärker dem. De åker ju någonstans till Skellefteå med, ja, vi ska nypa en här i alla fall. Och vi var väldigt nära nu, det står 0-0. Och kanske man i alla fall kan få in någon form av skak i det andra laget. Det är väl mer så man får tänka än att man faktiskt inte fick med sig ett skit från första då. Det blir investering i nästa match, det är det man får tänka.
Så kan man säga. Jag följde Frölunda-Leksand under delar av kvalmatchen. Jag hade den på skärmen från pressläktaren. Och jag tycker Leksand, nu såg jag bara stycken av den matchen, men jag tycker att de imponerar faktiskt. I alla fall offensivt sett. De hade många långa anfall, sträckt ut Frölundas försvar. Och sen Martin Karlsson av alla gör Leksands första mål i det här slutspelet.
Var det inte Martin Karlsson som gjorde ett avgörande i Övik-serien också när de avgjorde... Eller var Martin Grönberg var det, va?
Ja, Grönberg gjorde något viktigt mål.
Ja, det var väl när de var helt utspelade i match 3 eller något sånt i Övik. Jon
Knuts hade ju också något viktigt mål där, har jag för mig.
Men det var en match 7 han hade det viktiga målet. Men där hade han kanske i match 6 också. Ja,
Knuts var skitbra då. Eller Knuts,
ja.
Vad säger vi?
Ja, han säger att man får säga båda två.
Exakt. Men du, Malte Strömvall, alltså... Det han gör där, när han fejkar och sen Leksands back som faller till isen och sen drar han upp den i första klyke upp i nättaket. Alltså det är liksom 4-5 spelare såväl som klarar av att göra det.
Och han är jagad i hela Schweiz också. Det finns...
Han kan ju inte bli kvar.
Nej, alltså jag pratar med lite kontakter där nere i Schweiz och det finns ju absolut ingen som tror. Alltså han är ju den första som alla i stort sett hugger på där nere. Så att jag vet inte riktigt hur det ska kunna gå till. Och han har ju en klausul som sträcker sig hela april ut. Så att jag vet inte hur han ska. Då får ju Frölunda lägga upp ett riktigt jäkla bra kontrakt till honom över lång tid. Och så göra det klausulfritt. Så att han får en trygghet i det. Om han nu vill det.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Okej, men om vi ska försöka snickra fram ett sånt kontrakt, då tänker vi ett 3-4-årskontrakt som börjar på 250, stegrar till 300 eller att det ligger på 300 jämnt typ. För man måste väl upp på de nivåerna.
Jag skulle ju säga att han måste över 300 och så över 36-48 månader kanske något sånt. Det tror jag är vad som... skulle krävas.
Men är han i en ålder där han vill teckna ett 3-5 års kontrakt? Jag tror
Det är ju det.
Alltså han tar nog hellre 2-3 år i Schweiz, kassar in och sen så kanske han vänder tillbaka till SHL och skriver det där 3-5 års kontrakt.
Ja, för han, det känns ju som att han får det även om 2-3 år någonting.
Absolut. Alltså jag tycker
han är född 94 så alltså han är 30 år då.
Ja, han börjar ändå bli till åren.
Det kan man väl säga. Ja, det är det ju. Det är en forward också. Så
ja, det var det jag tänkte säga. Just för att vara en forward också. Jag ska inte säga att det går snabbt ut för 30 för Malte Strömvall.
Ja, men säg att han har 2 år i Schweiz till han är 32. Och sen skriver han ett 3-årskontrakt till han är 35. Det är ju inte orimligt egentligen.
Nej, absolut inte. Vi ska avsluta med att säga att det här SM-slutspelet har börjat på bästa möjliga sätt skulle jag vilja säga. Det är någon oväntad seger. Leksand nyper alltså ner i Skandinavium. Linköping pressar Skellefteå. Rögle skräller mot Färjestad. Det är väl egentligen bara Växjö som på något sätt gör det som förväntas.
Jo, fast de avgjorde väl med 3,5 minut kvar i den. Jag gjorde faktiskt en spaning i den matchen. Jag kollade istiderna i den första matchen där. De spelar alltså på 6 backar. Den backen som hade minst speltid var Joel Persson.
Skämtar du?
Nej. Det är helt
men vänta, så Jutari, Lowe, Cooper och Martinsson och även Karlsson.
Ja.
Alla hade, men det kan inte vara mycket PP-tid då.
Nej, och det var inte, och det som jag tänkte, men hade de mycket boxplay eller vad var grejen? Nej, men de hade väl sex utvisningsminuter mot sig totalt under match, var och en var en dubbel, tror jag.
Men hade inte Joel näst mest i sidan i grundserien efter Brian Cooper?
Jag vet inte riktigt hur det ser ut.
Cooper hade mest i Lakers.
Ja, och det hade han ju också nu. Men alltså jag såg Guterri låg uppe och snudda vid 20-strecket, tror jag. Joel hade 17-45.
Alltså det är en spelare som har stegrat i SHL den här säsongen. Jag var lite så här, vad är det här för typ när han började säsongen hos Växjö? Men sen tycker jag han har liksom under de 2-3 senaste månaderna verkligen visat att han är en 3-4 i det här Växjö, gör det riktigt, riktigt bra. Är bättre med pucken än vad man tror också.
Ja, nej, men det har han gjort framförallt från jul och framåt har han ju varit bra. Men nu kommer ju slutspelstid, du vet ju Keegan Lowe hur det var förra året i slutspelet.
Det paret Cooper Lowe var riktigt bra då.
Så är det. Och alltså Gabriel Karlsson och Joel Persson är ett bra backpar också. Alltså,
jag har ju
alltså de har ju ett djup i lag. Om man inte behöver spela sin bästa back
mer
än sjätte mest av backarna, då har man det gott ställt.
Ja, det är otroligt. Elias Rosén fick ingen is i det alls, eller?
Jag tyckte inte jag såg det. Jag ska inte svära på det. Jag bara skulle mig igen notera att Joel hade... Han var sjätte mest av backarna.
Jag minns att jag kommenterade någon match Timrå och Växjö i slutet av grundserien. Och då hade jag under ett powerbreak så okay, vilket är det bästa backparet i SHL? Och då utnämnde jag Persson Karlsson till det. Alltså jag tycker att de är i toppen av ligan faktiskt. Podas Forsfjäll är väl där också kanske. Forsfjäll är en spelare som det snackas ganska lite om också.
Han var ju inte med nu ju.
Nej, han var ju skadad eller sjuk eller vad det var. Men... De saknar säkert de två väldigt mycket.
Då är det
mycket,
deras bästa backpar som var borta i Skellefteå då, med Puddas och Forsfjäll.
Ja. Sen Elias Salomonsson har ju varit en gigant också. Sen han kom tillbaka från JVM.
Jag tror att Anton, nu vet jag inte om det har hänt under dagen här, för jag har faktiskt inte alls varit uppdaterad. Men jag fick höra att Skellefteå starkt överväg att plocka tillbaka Anton Olsson från AIK för att han har halkat ner som, tror det var i första kvart eller andra kvartsfinalen, att han inte spelade en sekund. Och det är Anton Lundqvist gubbe som han har plockat in.
Vart är den karriären på väg? Mm.
Det kan man fråga sig. För det var
han var 21 i år.
0-3, han och Simon Edvinsson och Forsmark var det väl 0-3
back. Asplund är ju också 0-3 va?
Ja, men det var väl de tre backarna som du pratade om rätt tidigt där i alla fall. Edvinsson var ju den klart bästa och spelar ju där borta. Jag menar, nu har Forsmark ändå tagit sig lite och skaffat sig en bättre position i Timrå. Så nu är det ju dags för Anton Olsson lite grann att ta det. Alltså, säga att Oskarshamn är kvar i SHL. Då kanske det är där han ska vara nästa säsong. Eller något sånt.
Du Svensson, tack för den här gången. Nu skiljs vi åt imorgon. Jag ska till Växjö. Du ska hem till Malmö.
Jag ska hem till Malmö. Och sen kommer jag till Jönköping på söndag.
Så blir det. Så det här lördagsavsnittet med Johan Svensson kablas ut nu. Och sen så blir det ett typ av specialavsnitt söndag morgon. Kan du bjuda på en liten teaser, en cliffhanger för de som lyssnar på det här och tänker, vad kan komma då?
En väldigt mysig man kommer att vara med och det är inte jag. Jo, jag är med också. Men,
ja, exakt. Du är ju med.
Jag är med också, men jag syftar inte till mig själv.
Ska vi säga två mysiga män då?
Ja, exakt. Och du, ja, det är du och gästen.
Nej, jag skulle säga Svensson och gästen. Tack till alla som lyssnar på det här också. Följ oss på Hockeybuss Instagram-konto. Prenumerera gärna i er poddspelare. Sätt betyg på oss där. Det ska vi jättegärna ta emot. Och sen så hörs vi imorgon igen med ett nytt avsnitt av Hockeypuls Extra. Puss och kram på er. Hej, hej!
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.